allihopa och välkomna till avsnitt 394 av Ångestpodden.
Hej!
We are back.
Ja, vi är verkligen så. Alltså jag har aldrig känt att jag så ska ta tag i vårt företagande och vårt liv.
Nej, men jag känner typ, jag tror, jag kan ju ha sagt det här förra, alltså sensommaren också när vi ska tillbaka till Stockholm. Men jag verkligen, verkligen saknar Stockholm. Alltså jag längtar tillbaka så mycket. Jag längtar till min lägenhet och bara, du vet,
ja, men jag saknar
vardagslunken.
Jag saknar Stockholm.
Fy fan, så en vuxen käring. Ah. Men, ah.
Ja, men jag längtar jättemycket efter hösten. Nej, alltså kanske inte så hösten, men jag längtar efter Stockholm. Jag längtar efter rutin.
Vardagslivet.
Alltså så som ens föräldrar var när man var liksom barn.
Exakt, och man blev så jävla provocerad när de bara, nej, oh, rutinerna. Jag fattar nu vad de menade.
Ja, jag med. Gud vad jag längtar efter det.
Ja.
Och att så bara ha kalender. Alltså förstår du? Alltså, jag ska också börja använda digital kalender.
Åh, äntligen. Välkommen.
Ja, men förlåt.
Välkommen till andra sidan.
Ja, men, jag vet, men alltså, jag har ju länge varit motsträvig mot detta. För att någonting i mig älskar så. Nu ser jag det här på print. Förstår du?
Ja, ja, visst. Jag ska inte säga att jag inte har känt mig trygg med din fysiska kalender. För det har jag verkligen gjort.
Jag har ju haft en enorm koll.
Mm.
Ja, vad är liksom höstens lilla renoveringsobjekt i dig?
Oj, det har jag typ inte hunnit reflektera över så mycket. Alltså du vet, jag har ändå, jag tänkte på det igår när jag gick och la mig, bara så, okej, men nu ställer jag klockan för imorgon ska vi börja jobba igen och så. Jag vet inte riktigt vad jag har gjort den här sommaren och jag har liksom inte heller hunnit, vet, gå och grubbla så mycket på saker, vilket ju kanske har varit jätteskönt. Men man brukar också alltid då så här, när man hinner tänka så hinner man hitta fel, eller man hinner hitta saker som man känner själv att så här, det här behöver jag verkligen jobba med, vilket ju kan vara positivt, även om man ibland kan hitta fel som absolut inte är fel.
Exakt.
Men jag har liksom inte, jag har inte grävt ett skit. Nej. I mitt psyke.
Alltså det är liksom, det mest befriande är ju när man kan tillåta sig själv att vara så. Alltså när man inte håller på så mycket.
Jo, men och jag tror faktiskt också helt ärligt att jag är en sån person som, alltså det funkar inte att jag säger till mig själv innan att så här, nu ska inte jag grubbla, utan det bara blir så för att jag typ har annat. Alltså jag kommer aldrig vara en person som inte grubblar om jag inte, om tiden ges för grubbleri, då kommer grubbleri att ske.
Ja, men same.
Så jag tror bara så, det är inget, alltså det har bara blivit så.
Ja, men det är ju gött när det lyckas bli så.
Ja, tecken full tydligen.
Ja, men också att vi såg Justin Bieber i Malmö förra veckan. Det var något i hästväg. Nej, jag ska, nej, men jag är ju believer på ett sätt. Jag kommer aldrig vara, vad ska man säga, jag kommer nog aldrig, jag kommer vara partisk.
Såklart.
Alltså när han får så tre i Aftonbladet, han får alltid en femma av mig.
Ja, sen kan jag ju köpa att han kommer aldrig bli så bra som han var allra första gången vi såg honom.
Nej, jag har inte räknat ut honom, det tror jag visst.
Okej.
Ja. Men då var han ju skitliten.
Ja.
Nog om detta. Veckans gäst. Det var som att få in...
Nej, men jag har längtat efter att få släppa det här avsnittet.
Alltså... Nej, men det var att få in så den mest positiva energin Sverige har att erbjuda in verkligen. I vår studio.
Ja, verkligen.
Idag har vi med oss Mona Liljedahl. Och Mona är en person som vi har blivit tipsade om att bjuda in till podden.
Ja, och vi pratar om särbegåvade barn idag.
Ja, för Mona, hon är pedagog, författare och föreläsare. Och specialiserad inom särbegåvning, eller då särskild begåvning som det också kallas. Och framförallt så beskriver Mona det själv som att hon jobbar för alla elevers rätt till en meningsfull skolgång.
Och alltså det man ändå har hört eller har uppfattat, eller nu pratar jag bara utifrån mig själv, men jag tror ändå det är lite så gemene man, är just att särbegåvning eller särskild begåvning är liksom bara något positivt och att det är väldigt skönt och att livet blir väldigt enkelt om man är särskilt begåvad, för att liksom inlärningen är otroligt bra och snabb. Men att det ju också har visat sig att många särskilt begåvade barn faktiskt mår väldigt dåligt och att skolan blir väldigt besvärlig. Och att det också gör att många barn som är särskilt begåvade faller mellan stolarna, för man förstår inte att det är den här begåvningen som gör att de mår dåligt.
Exakt, det är ju förknippat med mycket ångest. Mm. Men det här vet Mona allting om.
Mm.
Så vi ger er Mona Liljedahl och Sveriges bästa energi.
Varsågoda! Hej Mona och varmt välkommen till Ångestpodden!
Tack så mycket!
Jättekul att ha dig här!
Ja, kul att få komma hit och härligt. Träffa er! Ja.
Du kom hit med sån energi, jag blev liksom superglad bara av att träffa dig!
Fantastiskt att du säger så!
Vi får börja umgås!
Jag som alltid är så fruktansvärt trött!
Det märks inte!
Nej, men jag blir glad av såna här möten, ja. Då får man ju en annan typ av energi.
Mm, sant.
Ja.
Men Mona, du ska få berätta, vem är du?
Ja, det är ju en jättestor fråga, men jag ska försöka paketera det till formatet här. Jag är, vad ska man säga, jag är 50 plus, bor i Stockholm, född i Finland, kom hit som liten, till, alltså hit till Sverige, bott överallt, 12 år i Småland, det är väl min största merit. Jag har bott i Frankrike, jag har bott många år i England och nu är jag här och är lärarutbildad, gymnasielärare i svenska, engelska, lite bild och jobbar som specialpedagog.
Mm. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Åh, mitt favorittema höll jag på att säga.
Våt med!
Ja, jag har haft, nej men jag har en personlig erfarenhet av ångest, haft mycket mycket ångest, men den miljön jag kommer ifrån, sån här arbetskraftsinvandrad finländare, så fanns ju inte ångest, allt var värre i kriget. Men jag förstod senare att jag haft mycket mycket ångest. Jag har också fått väldigt mycket hjälp. Medicin och terapi, jag går alltid i terapi tycker jag. Så ångest har varit min ständiga föreläslagare, men också har varit någonting som driver mig framåt, för jag måste ju göra någonting åt saker och ting då.
Spännande. Ja. Ja, men du sa ju det nu, du är liksom författare och föreläsare.
Just
och,
det.
Ja, det glömde du nämna.
Ja, jag glömde nämna det. Ja, precis.
Och ja, men gymnasielärare också.
Ja.
Och vi vill ju framförallt idag prata om ditt liksom specialområde.
Ja.
Särbegåvning eller särskild begåvning.
Ja.
Hur kommer det sig att du liksom har intresserat dig så mycket för det?
Ja, det är en jättebra fråga. För mig handlar det om en personlig erfarenhet. Alltså jag fick mitt första barn. Var inte som de andra små tjurarna kan man säga. Han lärde sig så tidigt, kunde alfabetet när han var 1,5, 2, kunde läsa och skriva när han var 3,5, 4 och var en sån här fantastiskt intressant barn, men när han började skolan så fick han bara sitta av tiden och fick väldigt mycket ångest av det, och satt på toaletten och drömde om svarta hål och ja, men lite så här typ sinnebilden. Och då under tiden han växte upp och jag fick till barn också, en liten tjej, så jag menar, jag är skrivutbildad och så gav jag ut min första bok som handlade om Finland under andra världskriget. Jätteudda genre. Men i alla fall så kom jag på sen att under resa med sonen som var lång och svår och obegriplig, jag fattade inte vad som var problemet tills jag såg en dokumentär från Danmark om de här barnen som är en mycket hög begåvning som fick gå i en egen skola och bara läsa filosofi från årskurs 1 och bla bla bla. Och då fattade jag och då började jag samla information, sökte mig till föräldranätverk och tänkte nu måste jag måste skriva om det här.
Mm.
Det är min jäkla skyldighet, för det fanns liksom ingenting som förälder att, jag trodde att jag skulle skriva en föräldrabok, men eftersom jag jobbar som lärare och så skrev jag en bok som jag själv behövde läsa.
Ja. Men om vi bara börjar då, alltså vad innebär det att vara särbegåvad?
Ja, nu är du inne på det stora, svåra. Nu går vi ut på hal is här.
Mm.
Det varierar beroende på vilken, vad ska man säga, vilken begåvningsforskare som du frågar.
Mm.
Vissa anser att det är någonting stort och komplext och fluffigt och det innehåller flera olika komponenter, men i grund och botten så handlar det om att man har en intelligens som ligger över det normala, och då blir det ju komplext igen, för hur vet
ja,
vi
vad
det?
Är normalt, alltså,
det går ju alltså, liksom, inte att springa omkring med en IQ-termometer heller. Nej. Liksom så bara, vänta nu, 119,5 var du och, på kvällen sjunker det till 115 liksom, och, har vi druckit glas vin, ja men då stiger det. Nej, jag bara skojar. Har vi ångest, då sjunker det ytterligare. Så att intelligens är fluktuerande, går inte alltid att mäta, alla mäts inte, men om man nu ska liksom ponera så handlar det om en intelligens som ligger över genomsnittet, och det är ibland mycket och avsevärt över då, exceptionellt mycket över, oavsett om den är uppmätt eller inte. Och då handlar det om för att jag skriver ju om barn och unga liksom, som vi säger, alltså från de föds till de lämnar gymnasiet typ. Och sen när de är vuxna då bryr inte jag mig om den här typ. Men i alla fall, så, och när man pratar om dem så är det då individer som tänker mer abstrakt och komplext helt enkelt, som vill veta varför då, alltså varför ska vi lära oss satsdelar, varför heter det ett verb, kan inte heta något där? Varför är det på det här sättet och varför är det inte på det andra sättet och varför finns vi överhuvudtaget, varför ska vi lära oss det här när miljön håller på att gå under och klimatet håller på att balla ur och det är krig och det är allt bara spårar, varför ska jag sitta i en skolbänk? Alltså det är en person som tidigt tänker väldigt abstrakt och komplext och krånglar till det så att säga inom citationstecken. Så att, och det är så ofta som man märker den här höga begåvningen, men den kan ju uppfattas som väldigt påträngande och besvärlig, alltså att man försöker vara lite jobbig. Så att, men det är det i grund och botten. Sen finns det vissa forskare som drar in att det behövs en motivation, det behövs en begåvningsforskare i England, Joan Freeman. När jag intervjuade henne för min första bok i det här temat så sa hon att well, it's also, you also need a spark. En gnista. Hur fasen definierar du det? Då blir det väldigt beroende på vem som tittar på den här jäkla gnistan. För mig kan det se ut som en gnista, för en annan så kan det se ut som kanske något tvärtom.
Precis.
Men vet du, alltså, har man sett att det finns ett samband mellan särskild begåvning och psykisk ohälsa? Eller kan man se liksom att personer som är särbegåvade generellt mår sämre?
Jättebra fråga. Och det här har man inte kunnat belägga. Rent forskningsmässigt. Och då, men erfarenhetsmässigt så ser det ju naturligtvis ut så. Om jag backar till forskningen så handlar det ju om att den forskning och de studier som görs på särskilt begåvade elever, de görs ju alltså på ett underlag, alltså personer som redan går på begåvningsprogram. Nu fattar ni. I en miljö, till exempel USA, där begåvning redan är en lärandefaktor. Och sen hur de här begåvningsprogrammen och urvalet i dem, det är också någonting som intresserar mig väldigt mycket. Det sållas bort väldigt många barn från fattiga familjer, från latinamerikanska, afroamerikanska och så vidare. Så att då förstår ni att det är inte ett idealiskt urval, för de får redan, säkert inte allt de behöver, men de får mer än individer eller elever som går i vanliga skolan, så att säga, som det inte forskas på. Eller elever som inte tillhör familjer som räcker upp handen och säger, ja, jag vill vara med i en studie för mitt barn är begåvat. Och jag menar, jag jobbar med så många familjer där föräldrar inte räcker upp handen ett skit eller knappt finns. Jag har även nyanlända individer utan föräldrar och som bor i familjehem och sådär. Det är bara glöm och dröm. Mm. Men jag jobbar ju väldigt nära alla elever och de här eleverna med en osedvanligt god förmåga att lära sig väldigt snabbt och på djupet och på bredden och på höjden och vill veta mer och mer och mer. Alltså de blir väldigt, väldigt less på skolan. Jag har fått mejl där de ber mig, snälla Mona, kan du prata med mina lärare så jag kan få en utmaning? Alltså jag tappar snart sugen och då är vi upp i högstadiet någonstans. Mm. För där tar farten slut om man har hållit upp liksom lågan och ändå försökt. Så att det är klart att många av de här individerna får en enorm ett dålig mående som kan trigga ångestreaktioner. Och nu är vi ju inne på komplexa strukturer, för kommer man då från ett hem där man inte heller är sedd och sen är man i skolan där man heller inte får sina lärandebehov tillgodosedda, fast man inte fattar vad det är som är som skaver. Ja, för är man barn och ungdom så har man ju ingen aning, utan vad tror man då? Jo, då tror man att vem är det fel på?
Ja, man tänker man sig.
Själv. Ja, själv är det ju naturligtvis fel på. Det måste vara att jag är dum i huvudet. Jag har en diagnos och det kan man ha också. Alltså det finns ju, man kan sakna ett ben och vara jätteintelligent. Och man kan vara blind och döv och stum och ha ADHD, autism, allt möjligt. Dyslexi, dyskalkyli, schizofreni, allt.
Exakt.
Ja, så det finns ingen liksom motsättning.
Nej.
Och då blir det ju extra tufft då. Exakt. Man inte heller får sina lärandebehov tillgodosedda och tror att man, det är något fel på en.
Ja.
Ja, då börjar man en spiral och ligga och tänka på nätterna att det kanske inte är så kul det här livet.
Ja, för du har ju skrivit flera olika böcker, men bland annat särskilt begåvade elever. Ja. Och man tänker ju att de här särskilt begåvade eleverna är de eleverna som har det väldigt enkelt i skolan. De lär ju sig snabbt, men istället blir det så att de utvecklar typ ångest för att de blir understimulerade.
Ja. Och jag menar, blir man understimulerad, det här... Nu glider jag, åker jag på ett litet sidospår här. Åk med. Det finns ett bra begrepp som heter bore out. Jag vet inte om ni har talat om det, men det fick ett medialt uppsving. Det är inte så himla nytt. Det var några så här schweiziska businessmän som skrev någon så här bok för många, många år sedan som heter bore out någonting, bla bla bla. Men det fick ett uppsving för några år sedan när en fransman stämde sin arbetsgivare för bore out och vann. För det här företaget som han jobbade på, de hade liksom skalat ner så de skulle göra sig av med massa folk. Och den här snubben då, han blev typ satt i frysen. Han blev fråntagen sina arbetsuppgifter och fick bara liksom skjutsa chefen någon gång, och sen fick han bara sitta och pilla sig i naveln, och han blev så deprimerad så han gick in på toa och grät varje dag. Och till slut så blev han sjukskriven och hemma, och när han hämtade sig tillräckligt mycket då stämde han skiten ur arbetsgivaren för bore out och vann, och de fick betala typ motsvarande cirka 500 000 svenska. Så att då fick det, och det här är inte så udda som man tror, utan de som forskar i hjärnans nervsystem menar att liksom hjärnan gör ingen skillnad på om den är överbelastad av brist på saker att göra eller för mycket att göra, utan det blir det är som en burnout, fast. Och det var någon svensk forskare som sa att det är som en burnout fast tråkigare.
Men gud vad intressant.
Jävla intressant.
Och jag vet inte om ni har haft tråkiga jobb någon gång, men personligen har jag liksom städat toaletter och jag har stått i en korvmoje. Och ibland har jag haft jobb som jag har känt så här, Nej, jag hugger mig själv med en gaffel hellre än att stå här en enda jäkla dag till. Och då kan jag säga upp mig och söka ett nytt jobb. Eller framförallt när jag var ungdom då och kände så här, men bäst jag bara plugga någonting random istället för att bara stå här och dö. Och så, för att komma tillbaka till frågan, så känner barn i skolan varenda jäkla dag, varenda vecka, varenda månad, varenda år, och är barn utan emotionell regleringsförmåga och utan erfarenhet och utan liksom analys, korrekt analys på situationen. Så skulle jag vilja förklara hur understimulans, för att folk kan bli så provocerade och säga understimulera, alltså ungar har att göra i skolan, trust me.
Ja, det alltså, märker ju vi, alltså det är ju så många som är så stressade av skolsystemet idag.
Och det är inte det man menar att de är understimulerade.
Nej, för, ge mig mer uppgifter.
Nej. Och utan tvärtom, och liksom när jag samlat in röster från skolan, så är det just där, enda jag får, det är mer uppgifter som vill helst inte att lärarna ska veta att de kan lära sig snabbare eller djupare eller högre, för då får de bara more of the same liksom. Utan
det är ju utmaningen de vill åt.
Och då missuppfattar vi det också. Då ger man så här, men då ska du få en jättesvår bok. Ja, men de måste ju få en undervisning. Alltså de här barnen föds med en rasande lust att lära sig. Alltså man kan få dem på bana med vilken kunskap som helst, bara du lite nyfiken på dig själv liksom. De är föds passionerade, kunskapstörstiga, men skolan handlar mer om liksom görande för de här eleverna än lärande. Och när man frågar de här när de har kroknat ihop, så brukar de ofta säga att jag hatar skolan för jag lär mig ingenting.
Nej.
Alltså de säger inte att de inte gör någonting eller inte har någonting att göra, utan de lär sig ingenting. Och de kan inte säga upp sig.
Nej.
De kan inte byta skola och tänka så här, utan ja, då måste man ha så här aktiva föräldrar som liksom, och alla har inte det. Och jag som har bott i Småland i 12 år, alltså där fanns det en skola liksom.
Ja, vi är från Karlsson, Blekinge.
Precis, ni vet precis.
Ni vet exakt. Exakt.
Så när man börjar prata om det här, ja men det är bara att byta skola. Så, men
då, det är bara storstäderna som har så mycket val.
Ja, då har man bott för länge in i Stockholm.
Ja, verkligen.
Men Säbegård, alltså det är ju liksom ingen diagnos.
Nej!
Men kan man göra liksom, alltså jag tänker om man lyssnar på det här, alltså kan man göra någon slags utredning om man misstänker att man själv är det eller ens barn?
Ja, nu är vi också ute på nu är det ju på med de här simkuddarna på armarna här nu, för nu blir det åka av. Nu är vi nu är det tufft. Alltså det är inte Det finns begåvningsutredningar för barn. Och i förskolan kallas de för VIPSI, WPPSI. Och i grundskolan kallas de för WISC. Och sen i gymnasiet och vuxna kallas de för WISE. För det är man ju när man blir äldre. Nej, jag är på skola.
Nej, inte alls.
Det var bara utan det utgår från, man utreder egentligen i grund och botten ett par förmågor, och det gör man alltid, eller ska alltid göra, i samband med en neuropsykiatrisk utredning som ADHD eller autism eller så. Då tittar man på individens verbala förmåga och dens, om man förenklar det, dens logiska förmåga, förstå logik kan man säga. Och sen tittar man på hur snabbt man jobbar och vilket arbetsminne man har. Och snabbhet och arbetsminne sticker. Om man är lite trött eller deprimerad, har ångest, då har man noll arbetsminne eller snabbhet, utan då har man en jättelångsam processhastighet. Och så de två förmågorna kan man tänka bort. Men den här verbala och logiska förmågan, det är den man anser liksom mäta själva begåvningen.
Mm.
Men då brukar inte de, och det är bara psykologer som får utreda med till exempel visktest. Och då brukar det inte komma tillbaka en samlat dokument där det står att barnet eller ungdomen är särskilt begåvad, utan det brukar stå att det verbala ligger över genomsnittet, det logiska ligger avsevärt över genomsnittet eller så vidare. Och så tänker ni så här, ja men tänk om man kommer från Syrien då? Då är inte det verbala jättebra. Nej, just det. Tack, nästa fråga. Just det. Så att det är känsligt det här.
Mm,
och kommer man in då, och när kommer barn till utredning? Jo, naturligtvis när de mår som sämst. Ja. Alltså när det riktigt har gått käpprätt åt HVT.
Mm.
Alltså för skolan remitterar ju inte förrän det går riktigt dåligt. Nej. Man måste ju sätta in insatser och extra anpassningar och förstärkta extra anpassningar och sen och utvärdera och hålla på. Så att barn och ungdomar kommer ju inte till utredning förrän det är riktigt, riktigt illa. Hur presterar man logiskt då? Ja, det har man ju sett i forskningen, att liksom hjärnan blir dummare när man är deprimerad, alltså inom citationstecken. Ja. Det är ju någonting som läker ut när man är bra.
Exakt.
Så att det var en lång harang, men för att förstå att begåvningsutredningar inte alltid är tillförlitliga.
Nej.
Men det är många, många, många som har upptäckt att deras barn alltså att de är särskilt begåvade eller särbegåvade, det är samma fast det är olika begrepp, genom att de har genomgått en ADHD-utredning kanske och så ligger de väldigt högt i såhär, verbalt och eller logiskt, så jag bara, jaha, hoppla lolla. Men då när skolan får se de här dokumenten eller kanske till och med utredningsteamet, då kan de använda det till att säga, men då borde du ju klara det jättebra i skolan. Så då använder man begåvningen som ett jäkla motkrav. Ja, titta här, det står att du är jättebegåvad, då ska du ju kunna lämna in dina jävla uppsatser. Och så håller man på och använder det som, de säger, man tar gisslan. Så det är en krånglig väg att gå.
Ja.
Men sen har man ju mensatest också, och barn eller unga personer kan också göra mensatest nu. Jag tror man kan vara, nu kanske jag ljuger, men jag tror att man kan vara så där i typ 14 års åldern och göra en sån här variant. Och, men det är knepigt det här. Och så mitt jobb, det är ju att, brukar säga att att jobba fram liksom en kunskap så att man får nya glasögon.
Ja,
så att man inte bara ser någon som ifrågasätter, utan ser så här, jaha, intressant. Undrar vad han eller hon eller hen tänker nu. När de är så tveksamma till det jag säger. Eller undrar vad, ja, att man vänder lite på saker och ting. Så mitt jobb består ju i att skapa nya glasögon och kunskapen och se de här barnen utan att springa med en IQ-termometer som inte finns.
Ja, precis. Men vad kan man då som lärare göra för att liksom, ja, men hålla koll på sina elever och kanske så om det finns en elev som, ja, men ofta zonar ut i klassrummet? Ja. Vad kan man göra som lärare för att kanske upptäcka en särbegåvning?
Ja, det är en jättebra fråga, men hur man än vänder och vrider på det hela så kommer man inte undan den här relationen. Alltså att man behöver skapa relation till eleven och lyssna efter vad de tänker på. Vad får de att ticka? Liksom? Vad är det du tänker på när du zonar ut? Vad gör du när du inte är i skolan? Vad får dig att liksom brinna? Och många gör ju, många särskilt begåvade eller särbegåvade gör ju väldigt, väldigt mycket på fritiden som de inte räknar som att göra någonting. Många kanske spelar dataspel, så då får de ju verkligen liksom utmaningar och, eller ja, andra grejer som de inte tänker på. Men det är ju få som bara inte gör någonting.
Nej.
Och så ja, ägna sig lite åt existentiella tvivel. För det är just det här med ångest. Alltså jag som jobbar med alla elever, och alltså det, jag blir väldigt, väldigt ledsen av hur skolan organiserad idag, för det är så många elever som mår dåligt av hur den är utformad. Många elever har ångest och vill inte komma.
Exakt.
Och då krävs det inte mycket för att man ska bli hemmasittare och vägra helt enkelt. Den skillnaden med särskilt begåvade unga och barn, det är att deras ångest blir existentiell.
Mm.
Alltså, det är inte bara så där en personlig ångest, utan de kan ofta dra in liksom, vad är det för mening att finnas som människa?
Det blir de här stora frågorna. Liksom.
Stora, stora, djupa, jättejobbiga. Och de kan dra in de här i uppgifter och sådär. Om man skriver, ja, men hur ska vi göra för att förbättra klimatet? Skriv en uppsats om det. Då kan komma kanske med någon så här, det är helt meningslöst. Det är lika bra att låta oss gå under som art. Vi är så destruktiva. Nej, nej, det skulle du inte tycka. Mm. Alltså, men det är svår ångest, och den här typen av existentiell ångest, eller liksom att de kan ha svårt att vara glada när det är krig i Ukraina, så de kan må så dåligt av hur världen är, och det här kallas för på det vackra tyska språket för Weltschmerz.
Mm.
Och det direkt översatt så betyder det världssmärta.
Vad fint.
Ja, visst är det alltså, fint.
Ja.
Och det här är ett bra sätt att upptäcka de här barnen tidigt på förskolan till exempel, att de kan gå omkring och vara ledsna för att de har sett någonting på tv eller hört om djurförsök, och då kan de vara väldigt ledsna, men vi måste rädda hundarna, eller jag har hört att isbjörnarna inte hittar någon mat, och mormor de har ont i sin världsliga själ. Mm. Det handlar sällan bara om dem själva. Och det är jäklar i mig inte lätt att hjälpa till med.
Nej.
För det går inte att släcka genom att de är svåra att handleda liksom fram till liksom studievägs. Vad heter det?
Studievägsvägledning.
Ja, det är svårt med de här. För att man säger, men du kan söka, men den här utbildningen, men vad är det för mening med det?
Ja.
Liksom, varför ska jag bli läkare? Varför ska jag bli lärare? Gud vad meningslöst.
Ja.
Blä, blä, blä. Men då kan du ju åka dit och göra det, men varför ska jag göra det? Alltså det är så mycket existentiella frågor som kan vara jättetungrodda om de kommunicerar de frågorna. Eller så sitter de bara och säger, och så går de och så tänker de, det där var ju
bullshit.
Meningslöst. Jag bara, ja, du kan göra det och du kan jobba här. Varför då? Vad ska jag med pengarna till? Om jag inte tror på den här världen. Vi suger ju som värld. Liksom. Så att, och det är en ångest som börjar tidigt. Och då beroende på om barnet har en miljö där de kan ventilera sina stora, sin Weltschmerz. Så de flesta håller ju tätt. Och så bär de det själv, och då det blir som en liten sån här sur deg som bara jäser och liksom sväller, som man bär med sig. Men den ångesten är svår alltså. De är svårterapierade också, för att jag vet inte hur många jag har skickat till en skolkurator eller de går hos psykologer. De blir vansinniga om det liksom, de får vanliga råd. Och så här, ja, men du kan röra på dig lite på kvällen. Ja. Ni känner igen det.
Ja.
Och det
har jag ju redan läst om.
Ja,
liksom.
Precis.
Ja.
Det här kan de redan.
Ja, exakt. Precis. Ja.
De vill prata om liksom, hur ska jag överleva? Alltså, varför ska jag leva?
Ja.
Och det är ju jätteläskigt att prata om som oss vuxna liksom, höra en ungdom. För det kanske inte betyder att de är självmordsbenägna.
Nej,
inte alls.
Nej.
Men och diskutera liksom varför vi finns. Det är det de behöver ventilera med en stabil vuxen som inte bara sitter och drar några jävla floskler som vi vuxna faktiskt gör.
Ja,
vi som jobbar i skolan. Mm. Särskilt vi kärringar. Vi lägger huvudet på oss. Nej, men jag svär. Och så, ja, men du skulle kunna... Nej, tyst. Det, då har vi tappat
inget jävla ut och jogga, tack.
Nej, tack så mycket. Och, ja, men du kan göra så här, och så lägger lägger du dig på fasta tider? Så, åh, jag dör!
Ja, precis.
Ja, nej, sånt. Så det är stora, svåra existentiella frågor som de har burit sedan de var pyttesmå.
Ja.
Och det hjälper inte att stänga av Aktuellt och Rapport och allt vad det nu är. För de här är som lackmuspapper. De tar upp så här världens situation genom huden nästan.
Ja.
De vet ändå.
Mm. Fan vad intressant.
Ja, det är så intressant. Men jag tänker då, alltså, vet man att, alltså, hur vanligt är det med särbegåvning?
Ja, det är bra. Nu är vi ute igen på, ja, på en annan is, ett isflak.
Mm.
Skolverket skriver i sitt stödmaterial som jag var med och skrev. Det kom ut 2015 redan. Så det...
När vi startade ångest.
Ja, titta! Synka!
Ja.
Och de skriver att cirka 5% kan anses vara. Och det är bara för att de är en statlig myndighet. Så de måste avgränsa på något jäkla sätt. För annars blir vi hysteriska. Liksom, att, hur många ser så här? Vi måste ha någon typ av avgränsning. Men det är ingen som äger det här området. Och det är ingen som äger avgränsningen.
Okay.
Däremot, begåvning, alltså intelligens, om vi säger så, den fördelar sig på samma sätt som längd. Mm. Alltså det finns en snittlängd.
Mm.
Och så finns det folk, jag har en kompis som är 2,01.
Ja.
Han är jättelång, han når till översta hyllan. Men han kan inte liksom stå och diska på så här, diskbänkar som passar mig som är svinkort. Liksom. Så, och då får han ont i ryggen. Så det är lite... Det är samma där, det finns en snitt IQ och det är 100 då. Och sen, och då, det är liksom majoriteten av alla ligger kring IQ 100, så typ 60-70% ungefär. Så, och det mesta i världen är liksom inriktat mot den typen av begåvning.
Mm.
Och sen har vi en massa... Och nu pratar jag elever då som ligger liksom lägre.
Mm.
Och de har det svinjobbigt i skolan för vi har blivit så fluffiga och det ska analyseras och resoneras och diskuteras och dras slutsatser och blä, blä, blä. Alltså de går under.
Mm.
Jättejobbigt. Och så de som halkar under gränsen för intellektuell funktionsnedsättning, alltså IQ 70, det är ungefär 2%.
Okej.
Och det ska till jättemycket utredningar. Alla de utreds ju inte naturligtvis, men de har rätt till särskola för de måste få en utbildning som passar deras kognitiva funktioner. Och det är samma på andra sidan. Och då, när man tänker sig en så här viskutredning, så här begåvningsutredning, så tänker man ser liksom på båda ändarna så är det någon så här gräns för normal begåvning. Ja, det är cirka så här IQ 80-85 på andra sidan. Och under det så har man det jäkligt jobbigt alltså med att hålla på och analysera och abstrahera och greja. Och på andra sidan pulkabacken där, då är det IQ cirka 115.
Mm.
Så allt över det är över genomsnittet. Ja. Och sen finns det olika begåvningsforskare som har... Varje sån här begåvningsforskare som håller på med det här området, de har olika levels. Och nu hör ni, jag säger levels för det är ingen i Sverige som håller på med det här.
Nej.
Det är ju utländskt och på engelska och allt möjligt. Så level one anses börja allt mellan liksom IQ 115-117 uppåt. Och ja, men en som jag tittar mycket på, han heter François Gagné, han är kanadensare och han drar liksom gränsen för särskild begåvning i IQ 120.
Okay.
Och tidigare hade han IQ 115, men han har ångrat sig.
Mm.
Så håller man på och då är det cirka 10% av alla människor i hela världen egentligen, oavsett om man upptäcks eller inte.
Ja.
Det är rätt många elever.
Det är tamme tusen. Och då kan vi tänka att varje år så går det cirka 1 miljon elever i grundskolan.
Ja.
Så det är bara att räkna ut hur många 10% blir av
precis
det. Och hur många vi har upptäckt. Det är så här två. Som, och jag får ofta höra så här, men jag har haft en särskilt begåvad elev. Och jag vet, nej, det har du inte.
Nej, precis.
Om man räknar ut på en vanlig skola med, ja men så här, 500 elever, då har man ju i alla fall en 50 pers.
Ja, det är ett gäng på varje skola liksom.
Det är två klasser liksom, ja. Om man skulle hårdra det.
Ja, precis. Mm.
Och sen, men sen så ökar ju liksom svårighetsgraden och känslan av annorlundahet kognitivt, ökar ju med ökande begåvning. Så att ska man komma med i Mensa, vilket bara är cirka 2% som anses överskrida då IQ 130-131 ska man ju ha för att komma med i Mensa. Men då mäter man ju bara en logisk, rationella begåvning, alltså mattebegåvning. Inte den verbala eller kreativa eller förmågan att lära sig.
Nej.
Så ni hör, det är så trubbigt, så trubbigt, så trubbigt, så trubbigt. Så man ska ju liksom... Men sen så stannar det ju inte där, utan jag menar, jag följer ju elever och individer som ligger långt, jag menar långt över det där. Mm. Alltså som ligger lika långt från normalen som, ja men det är astronomisk skillnad.
Mm. Mm.
Så att mellan särskilt begåvade är det ju en stor skillnad också.
Ja,
så.
Ja, precis.
Så de behöver ju olika insatser, och då mår man extremt dåligt. Och jag vet en som jag har följt sen hon var väldigt liten. Hon är extrem begåvad. Hon fick ju sån ångest när hon började förskoleklass. Hon skrev och hon läste ju Harry Potter. Hon klarade delar av ett nationellt prov i matte för årskurs 6 redan i förskoleklass.
Mm.
Ah, ja, men exakt. Hon mådde så fruktansvärt dåligt i förskoleklass. Hon ville bara dö. Mm. Och gick hem och sa, jag vill inte finnas längre. Alltså det är ju...
Men jag vet också att jag såg något exempel på Nyhetsmorgon för typ några månader sedan. Då var det en kvinna, nu var hon ju liksom, ja men typ 25-30 kanske. Mm. Hon var särbegåvad, men hon hade ju, och hon var ju just den här som svävade iväg på lektionerna, som inte kunde koncentrera sig och prestera då enligt skolan. Så hon hamnade ju i särskola. Så hon gick i särskola mer än typ halva sin skoltid, fastän hon var särskilt begåvad.
Ja, ja. Visst är det spännande?
Ja.
Det här är ju inget nytt. Alltså jag brukar i mina föreläsningar visa exempel på sådana som har blivit missuppfattade.
Ja.
Och en som man inte tror, det är ju Einstein. Mm. När han började skolan så sa ju läraren då att han är lite ding-dong. Liksom.
Mm.
Och i dagens läge så skulle ju liksom jag ha kallats in och göra en pedagogisk kartläggning. Och kanske en skolpsykolog skulle behövt göra en viss utredning med frågeställning om särskolan.
Ja.
Ja. Så att, och han är inte ensam liksom, vad heter det? Ja, men det finns många, jag brukar dra upp jättemånga så här roliga, vi samlar ju på sådana exempel med individer som vi senare har visat sig vara svinsmarta.
Ja.
Men det är inte säkert att det syns i skolan. Och man tycker att vi skulle kommit längre, men det har vi inte.
Nej, det har man ju förstått nu mellan raderna här. Men tycker du att skolan är liksom bra anpassad för de här eleverna?
Nej, gud. Om jag ska vara riktigt ärlig så tycker jag inte skolan är bra anpassad för någon.
Nej.
Varken för lärare eller elever.
Nej.
Jag skulle vilja liksom hälla allt upp och ner och liksom...
Göra om.
Ja, göra om.
Nu börjar vi om på
alltså,
det.
Alltså, verkligen.
Ja.
Det har gått inflation framförallt i reformer. Så nu när vi pratar här idag så kommer ju en ny liksom, läroplansreform till hösten. Och vi har knappt återhämt oss från den senaste... Det kommer hela tiden nytt.
Mm.
Så folk skiter i vilket och så kör man sitt race. Och, det, jag menar, och i grund och botten, jag menar, lärarutbildningen har inte hängt med. Vi ska anpassa, men det är ingen som får lära sig i lärarutbildningen hur man ska anpassa.
Liksom.
Vadå extra anpassning? Det får man inte lära sig. Men det är riktigt... Och då, de som klarar sig bäst är ju de som ligger liksom... inom någon typ av normal begåvning, och inte ens de mår alltid bra. Det finns alla möjliga anledningar. Jag menar, det räcker att vara tjej och komma in i puberteten.
Ja.
Ja, det är jobbigt. Eller ha frågetecken kring sin att man varken är tjej eller kille och så vidare. Vilket är intressant, för det finns det studier kring att fler bland de särskilt begåvade unga människor som upplever sig själv som icke-binära.
Okej. Okay. Oh. Ja. Oj, vad intressant.
Ja, det är det.
Ja.
Mm. Jätteintressant.
Mm.
Men något som jag också tänker på är så här, alltså hur tidigt kan man upptäcka särbegåvning?
Ja, redan det här, och det finns inga studier från Sverige. Alltså här ligger vi ju jättelångt efter. Men i USA tycker man ju att det är väldigt spännande att hålla på med det här temat och hur det funkar sen i skolan. Som sagt, det är en helt annan fråga. Men man har ju gjort så här spädbarnsstudier och följt upp liksom med begåvningsutredningar senare under livet. Så man menar att man redan kan se det här när de är nyfödda. Och då ser man det igen. Ja, precis. Att blicken, de söker blicken tidigt. De tittar dit andra tittar. Och jag menar, om de hör ett ljud i rummet så söker de upp ljud, och det är sådana små subtila signal, och sen när de börjar, de griper efter objekt väldigt tidigt, de visar en slags nyfikenhet, alltså inte en slags utan en intensiv nyfikenhet, de är det som kallas för alerta. Och nu är vi inne på tolkningsfrågor liksom. Men man har sett att det här går att se direkt. Och framförallt så är de oftast väldigt, väldigt, väldigt tidiga med att kommunicera. Och ofta också med det verbala, alltså att säga ord tidigt till exempel. Det kan börja långt innan de fyller ett år. Och jag brukar skoja och säga att det börjar med språk och slutar med bråk. Alltså bråk som är ekvation. För att det här är ett område som går att upptäcka genom det språkliga, muntliga. Alltså utbytet av verbal och icke-kommunikativ information mellan barnet och vuxenvärlden. Men sen i skolan så får de bara insatser i matematik. Och man tror att jaha, du är särskilt begåvad, jaha, då ska du få en svårare mattebok.
Ja, att det kan vara så jävla fyrkantigt.
Så jävla fyrkantigt är det.
Men hur ska skolan då, eller kanske egentligen hela samhället, alltså göra för att faktiskt ta tillvara på de här särskilda begåvningarna? Tänker du?
Ja. Jag har skrivit en ny bok och där skriver jag, och den kommer ut hösten 2022. Så om någon lyssnar på det här avsnittet senare så är den, finns den där. Och den kallas för Pedagogiskt ABC för särskilt begåvade elever. Och ABC är inte bara andning, blödning, chock för dem, är alltså första hjälpen, för att det behövs liksom. För vissa går ju verkligen under och stannar hemma och säger, gå inte till den här jävla skitskolan mer. Jag stannar hemma och jag lägger mig ner och dör hellre. För det här är meningslöst. Och då behövs det här ABC extra mycket. Men ABC står för acceleration, berikning och coachning. Och alla de här tre behövs jättemycket. Mycket för att de här ska få, de har ju rätt att utvecklas så långt som möjligt enligt skollagen. Precis som enligt vanliga lagen måste vi betala parkeringsavgift. Och då kan vi inte säga så här, nej men jag känner inte för det, eller jag vet inte hur man gör, eller jag har inga pengar på kontot. Men precis så behandlas ju de här eleverna utifrån skollagen, och framförallt så vet vi ju inte vilka de är.
Nej.
Men de måste under alla omständigheter ha acceleration, berikning och coachning för att må bra i skolan. Och det är ett tänkande som man kan liksom baka in, och det skulle passa alla elever, fast då kanske acceleration handlar mer om anpassning.
Ja, precis.
Istället. Men berikning behöver alla elever.
Mm.
Och coachning, alltså någon vuxen relation som tar emot tankar och frågor och som har en hand på eleven under liksom skolgången. Och så att våga ta emot såna här svåra frågor. Varför, varför måste vi finnas för? Ja. Vad är det för mening? Inte en jävla aning. Mm. Och så kan man gå den vägen tillsammans och liksom söka i olika världsreligioner. Hur, vad säger de om det här? Finns det några andra så här, existentialismen, vad säger de om den här frågan? Alltså att man
inte tror att det direkt är så att någon vill inte leva längre och därför, nej, ska vi inte prata om det.
Nej.
Liksom.
Nej, oavsett tänker jag, även om någon säger det för att den inte vill leva, man kan ju inte blunda för frågan ändå.
Nej,
utan, exakt. Alltså den beröringsskräcken är jättefarlig, tänker jag.
Man kommer ju inte väcka den björn som sover. Nej. Liksom.
Nej, verkligen inte. Och det de ofta mår som bäst av, det är att känna att de har någon jäkla mening i världen. Och det kan vara, ja, det som är meningsfullt för mig, det är inte meningsfullt för dig eller för dig. Ja, så. Mm. Och, så alla vill ju inte, för mig är det väldigt meningsfullt att hjälpa mina elever oavsett vilken, då skiter jag fullständigt i vilken begåvning. Alltså det, men min kunskap om kognitiva förutsättningar hjälper ju mig när jag hjälper elever. Det är mening för mig att skriva de här böckerna och hoppa att det hjälper någon, alltså då känner jag att då orkar jag leva.
Ja.
Men för andra, och jag har haft så många såna här begåvade elever som har liksom varit krokiga av meningslöshet, och det kan räcka med små insatser av meningsfullhet. Det kan handla om liksom, ja, men injektioner av mening, till exempel att utbyta tankar om meningsfullhet eller världen och existensen, eller att de kanske känner att de designat ett datorprogram som, åh, det här var jäkla nice, vill du provspela mitt datorspel, jag vet inte ens vad det heter. Ja, så, ja, nej tack har jag sagt, för jag vet inte hur man gör. Nej, men alltså det kan handla om vad som, men att man
har
någon
något,
typ av meningsfullhet, och det är det som är berikningen då.
Mm.
Och det går inte att hoppa över det. De är inte instrumentella, så jag ska skaffa mig en utbildning så jag kan köpa en bil och en lägenhet och sen ska jag gifta mig och skaffa barn. Alltså, de är noll instrumentella i sitt förhållningssätt till livet. Det kan vara en färdväg till meningen.
Mm.
Men ofta så behövs det verkligen någonting mer. Mm. Och de här individerna, när de, om de tar sig igenom skolan, många hoppar jag av och kommer tillbaka igen, och vi har ett sånt, det är bra med svensk utbildningssystem, komvux.
Mm.
Hurra för komvux och folkhögskolor, där man kan komplettera sina havererade utbildningar eller så, och sina betyg. Men många byter bana flera gånger i livet, börjar på ett ställe och sen byter, och många säger att de kan ha dubbla examina i flera olika områden. Man kanske inte behöver ta en examen för att byta område. Liksom.
Men
jag har träffat många som har dubbla examina, så här, utbildad i ekonomi och sen utbildad på konstfack efter det. Och så, jag menar, oj, jaha, hur hänger det ihop? Ja, nej. De hänger inte ihop.
Nej, det gör inte det.
Och det känner de ju också redan som barn. Jag hänger inte ihop.
Mm.
Jag är dum i huvudet. Nej. Jag är smart. Nej. Ja. Nej, jag är dum i huvudet. Alltså,
ja, exakt.
De är låghalta och utvecklas heller inte liksom sådär i en rak sträcka, utan deras förmågor utvecklas i olika synkron.
Mm.
Så att en sak spurtar och något annat väntar på sin tur. Ja. Liksom, som är så här parkeringshus ungefär.
Mm.
Men alltså, jag tänker också, vad kan bli liksom konsekvenserna av att inte upptäcka en särbegåvning?
Ja, det vet vi ju inte då.
Nej.
Utan det är väldigt anekdotiskt, och det betyder ju någonting. Alltså det är inte att spotta på alla de.
Men jag, för jag tänker, alltså, vad tror du som ändå liksom jobbar med de här sakerna?
Ja, det jag vet utifrån mitt arbete och de individer jag har följt och följer, det är ju att inte bli upptäckt, det är att man drar slutsatser om sig själv.
Mm.
För att de här är analysexperter, men de kommer ju till fel slutsatser eftersom de unga, i vissa fall små barn, och har noll, kanske de har inte gått i familjerådgivning och terapi, så de har inte det här liksom, rätt analysinstrument. Nej. Liksom. Så då drar man slutsatser om sig själv som är fel, och framförallt så kanske man inte tror någonting om sin egen förmåga. Alltså, särskild begåvning handlar ju också om förmåga att lära sig väldigt, väldigt, väldigt snabbt och enkelt. Alltså man kan se samband. Det betyder inte att alla kan lära sig laga en cykelpunka eller alla är bäst på matte. Alltså man har olika spetsförmågor, precis som man är musikalisk.
Mm.
Det betyder inte bara för att jag är musikalisk att jag kan spela trummor.
Nej.
Ja, men det kan man väl lära. Jag är jäkligt dålig sådär, synk i kroppen. Mm. Och inte säkert bara för en musikalisk att jag kan sjunga.
Nej,
bra.
Precis.
Klart man kan låta. Men ja, och så vidare. Och det är samma med särskilt begåvade. Bara för att man har en jäkla lärande kapacitet och hög intelligens, så betyder det inte att man kan spetsa i varenda. Nej. Jäkla. Och begåvning är inte faktiskt uppdelad i skolämnes områden. Det kanske kommer som en surprise. Det är inte så det ser ut. Men om man då går omkring och bara känner sig annorlunda, udda och mår dåligt av skolan, och i början har väldigt lätt för sig och sitter och tittar ut genom fönstret, så kommer man upp i kanske högstadiet och känner sig, vänta, oj, nu blev det svårt. Jag är dum i huvudet. Jag kan ingenting. Nej, bäst jag ger upp. Nej, det här var för svårt. För att man inte har lärt sig att lära.
Mm.
Och då får man ju för sig att jag har svårt för mig. Och så får man för sig att man inte är ett studieämne och att man inte trivs i skolan. Så man ska inte studera vidare. Så vi går ju miste om en jäkla massa kompetens.
Ja, exakt.
Och när jag intervjuade en expert i England för min första bok, en annan än den här begåvningsprofessorn, så sa hon, vände hon sig till mig, sa hon helt plötsligt så här, Mona, vad konstigt att ni i Sverige är så sena på bollen i det här med begåvning. Mm. Ni som delar ut Nobelpriset. Och jag hade aldrig tänkt på det.
Ja.
Att vi delar ut Nobelpriset till de som överlever.
Ja.
Trots skolan. Alltså nu kanske inte svenskar primärt då, som får Nobelpriset. Men vi sitter och delar ut Nobelpriset till uppenbara begåvade prestationer i både litterära sammanhang och innovationer och bla bla bla. Men de här barnen, de kan dra åt helvete. De ska bara göra och sitt tyst. Om du är så begåvad så kan du väl bara prestera.
Ja, ställ inte så jävla mycket frågor. Nej. I klassrummet.
Nej. Medan de frågorna, det är de frågorna som gör att de kan upptäcka cancerceller till slut. Och komma fram till gåtan och lösa den här jäkla cancergåtan en gång för alla.
Mm.
Men då ska man överleva skolan och fatta att jag har studiehuvud.
Ja, precis.
Och det är få som får den inputen. Utan tror något helt annat om sig själv. Och då litar vi snarare våran kompetensbank, alltså förlita sig alltså på slumpen, att de här individerna råkar snubbla över någonting som ger dem inputet att jag ska nog vidareutbilda mig, eller råka snubbla in på mensa-test och fattar att
oj, okay. Jag är ganska intelligent. Ja.
Och det är inte så ovanligt. Nej. Och jag vet inte vad som driver dem, men ja.
Mm.
Så att det är en katastrof rent nationellt att vi går miste om en massa kompetens, och det är en promille som kommer igenom och som begriper att de är så här begåvade, men framförallt så är det ju personliga tragedier.
Ja, verkligen.
Främst bland kvinnor.
Mm.
Flickor är ju i regel de vi upptäcker sist av allt, enligt de studier som finns i länder där begåvning är oproblematiskt.
Ja.
Alltså som finns som lärande behov. Och ja, men barn med invandrarbakgrund som är flicka med hijab, glöm och dröm att det ska upptäckas som särskilt begåvad då. Det ska mycket mycket till då. Mm. Så att det är ju en rättvisefråga deluxe det här. Det är bara i nuläget, man brukar prata om det, men det är så jävla elitistiskt att prata om begåvning. Ja, det är det nu när vi inte pratar om det. Ja, för det är bara precis. Barn till välformulerade och välutbildade föräldrar som blir betraktade som särskilt begåvade för att föräldrarna stövlar in hos rektorn och tar henne i kragen och säger: mitt barn är särskilt begåvad, vad gör ni på den här skolan? Ni måste sätta in insatser. Och som överhuvudtaget får någon insats, även om de är kanske pissdåliga, svåra matteböcker.
Ja, precis.
Men andra barn kan glömma att bli upptäckta eller få något lärandebehov tillgodosett. Så det är en svinelitistisk fråga det här just nu.
Och väldigt, väldigt intressant. Så nu har vi hunnit med typ hälften av frågorna, men vi måste ta sista nu. Okay. Men du får komma tillbaka, Mona.
Ja, jag tror nästan det.
Men sista frågan, vad inspirerar dig?
Och såna här möten inspirerar mig. Att få prata om ångest inspirerar mig.
Visst är det härligt?
Ja, vi håller med.
Ja. Ja, riktiga möten. Ja. Där man liksom går på djupet. Och det är precis det som inspirerar, ja, men särskilt begåvade barn och unga. De vill också ha riktiga möten där de går på djupet. Och det inspirerar mig jättemycket. Och få känna mening. Att jag ger ett kan bidra med någonting. Då kan jag liksom i mina dåliga stunder när jag känner mig sådär allmänt bajs, går omkring hemma och känner bara såhär, och så blir det badsäsong snart, jag vill inte titta på en bikini. Då kan jag tänka såhär, men Mona, tänk nu på att du bidrar med dina böcker, någon hjälper alltid, du puttar på ett tema som också är jätteviktigt, och då kan jag känna så här, ja, då blir jag lite inspirerad. Och, men framförallt av såna här möten där man får ventilera tillsammans med andra.
Jättefint.
Och mina elever, mina barn, åh, jag blir så lycklig av att prata med dem och ge dem lite kärlek. Tamme tusan.
Det är jag helt säker på att du gör med bravur. Tack så jättemycket för att du ville ge stången svaren.
Åh, tack snälla för att jag fick komma hit. Nu har jag mindre ångest.
Ja, bra.
Alltså det som är jävligt coolt som vi är inne på är just det här att man kanske, ja, men att Sverige är känt för att hylla liksom den här akademiska fallenheten genom till exempel Nobelpriset, eller att vi liksom, ja, men vi är internationellt kända som ett land som tar tillvara på det här, men vi gör liksom inte det i skolan.
Nej. Och sen är det ju med, det är ju liksom inget nytt, men det blir ju extra tydligt när man pratar just om de här frågorna också, hur sjukt fyrkantig skolan är idag. Det har den ju alltid varit, men alltså det är så jävla sjukt hur den inte kan vara mer individanpassad, eftersom livet i det stora hela är väldigt individualistiskt och exakt. Individanpassat. Men när det kommer till just skolan så är det liksom, alltså ramen är så otroligt snäv och liten. Och minsta lilla du inte passar in där, så är det inte så att, åh, men nu gick jag lite över den här linjen, utan då märks det väldigt tydligt att man inte passar in i ramen, och då fattar jag med att man mår dåligt.
Ja, och om man vill läsa mer, då tycker jag att man ska läsa Monas bok Särskilt begåvade elever, pedagogens utmaning och möjligheter, och Särskilt begåvade barn, förskolans utmaning och möjlighet. För där får man ju liksom en djupare bild och en djupare förståelse. Och Mona, tack för att du kom till Ångestpodden.
Tusen tack för att du ville läsa Ångestpodden och kom med din otroliga energi.
Ja. Nästa vecka så tar vi oss an MeToo igen. Mm,
exakt. Hur är det att ta upp så här några år senare?
Och det som har kallats för en backlash.
Yes.
Ja, och jag vill också uppmana såklart er att gå in på 3minuter.se och skriva under. På söndag drar vi igång partiledarnas intervjuer här i Ångestpodden igen.
Yes.
Det får ni inte missa. Nu är det valupptakt.
Ha det bra, så hörs vi då på söndag.
Det gör vi sannolikt.
Hej då!
Hej då!
Podplay.